Hej och välkomna till dagens juridikpodden. Det är sommar, det är juli och det är det sista ordinarie avsnittet utav juridikpodden före sommaren, i vart fall före semestrarna. Vi ska gå raskt vidare här till en fråga som har väckts nyligen från åklagaren Daniel Insulander, och det rör bevisfrågor, beviskraven i gängmordssammanhang. Erik, vad säger du?
Ja, jo, men han har ju gått ut här och sagt att han menar att man har högre krav, beviskrav i mål som gör då mord, dödligt våld inom de kriminella gängen. Det har ju blivit en rätt, jag höll på att säga infekterad, men åtminstone en stor debatt kring det här, om det här verkligen stämmer och vad det i så fall beror på. Jag ställer mig väl möjligen lite frågande, för att så den här diskussionen dyker upp då och då, och precis som tidigare så tycker jag nog att det är lite väl svepande det som Daniel Insulander påstår, att det är en känsla han har och hans uppfattning är att det är så här. Och jag skulle nog vilja se liksom något lite mer handfast än en magkänsla för att kritisera domstolarna på det här sättet.
Ingen statistik i botten, ingen utredning, inget så att säga objektivt ville, utan det här är mer en magkänsla som man går ut med från åklagarhåll kring en sån här fråga. Vad säger du?
Ja, han säger att det är tröstlöst att jobba med de här ärenden, och jag håller väl med dig, Erik, där att det är liksom som du säger också, Stefan, det finns ingen data i botten, det är en magkänsla, det är en åklagare som säger det här. Det är möjligt att han talar för flera av sina kollegor som upplever samma känsla, men det är ju liksom att Ekot också gör en väldigt stor grej av det, kan man ju nästan ställa sig frågande till också.
Jag skulle säga så här, att det finns en väldigt låg uppklaring i den här typen av ärenden. Den ligger alltså på en tredjedel, en fjärdedel av uppklaringen när det gäller morden totalt sett, alltså i gängmiljöer, och det gör ju att bevisfrågorna blir både polisoperativt svåra och även processrättsligt svåra att så att säga få i hamn till en fällande dom. Och de här svårigheterna då har naturligtvis även yttrat sig i bevisvärderingshänseendet, skulle jag tro. Det vill säga, försvaret har ju rätt lätt att sticka hål på det här som en ballong, och då har den förmåga att falla ihop. Det vill säga, bevisframtagningen är svårare i den här typen av ärenden, inte minst eftersom det handlar om så kallade ogenomträngliga eller väldigt svårgenomträngliga vittnen och miljöer där man inte får folk att prata, va?
Ja, sen är det ju så också att det har ju pratats mycket om den här tystnadskulturen, och det är väldigt få som vågar vittna, sägs det. Det är ju också ett problem. Samtidigt är det ju så som den här hovrättsdomaren som bemöter Daniel Insulanders påstående i den här Ekot-intervjun. Han säger ju att utredningarna är ju ofta väldigt omfattande och väldigt genomgående i de här typen av ärenden om man jämför med något mindre brottmål. Så att jag menar, att det är fel på utredningarna är det ju sannolikt inte. Och det kanske i och för sig inte Daniel Insulander säger heller. Men han menar ju på att domstolarna har ju väldigt mycket att gå på.
Erik, du är gammal kriminaljournalist, har varit med länge. Om du tittar på din egen magkänsla, nu åklagarna gör det, så kan väl en sån som du får göra som är chefredaktör för Dagens Juridik. Du som har sett det här under en längre tid, hur känner du?
Ja, men jag tycker det är svårt, och jag höll på att säga, om man vill nästan i alla fall ordvitsa lite, så skulle man kunna fråga sig vad Insulander insinuerar. För att, antyder han då svenska domstolar inte skulle vilja döma gängkriminella i samma utsträckning som andra åtalade brottslingar? Det skulle finnas något underliggande syfte, eller vad skulle skälet vara då till att domstolarna friar på samma bevisning som där en hustrumördare skulle dömas? Jag tycker det faller lite på sin egen orimlighet också. För att återgå till din fråga, Stefan, så nej, min magkänsla är inte man har lägre beviskrav, utan snarare precis som ni har varit inne på båda två. Det är ofta ett svårare läge, därför att inblandade personer inte pratar. De är så att säga förhärdade och liksom vana att hantera, och bryter kanske inte ihop lika lätt. Och liksom, ja, men att domstolarna skulle ha andra beviskrav, det, nej, det känner jag inte igen mig.
Det skulle ju också kunna vara så, i och med att de här utredningarna är så pass stora och att det rör sig om så allvarliga brott, så kanske försvararna också lägger lite extra manken till i de här målen och på något sätt gör större egna utredningar, anlitar fler expertvittnen och på så sätt liksom gör det svårare för domstolarna att fälla de åtalade personerna. Det tycker inte jag verkar helt orimligt heller.
Nej, och jag skulle säga så här, att i takt med att bevismöjligheterna, och nu pratar vi på en väldigt lång sikt här, men i takt med att bevismöjligheterna i form av teknisk bevisning, rättsmedicinsk bevisning och alla former av förfinad bevisframtagning inom de här områdena, så skulle jag säga att beviskraven i och för sig har ökat. Vi hade inte DNA för 20-30 år sedan. Vi hade inte samma typ av teknisk bevismöjlighet och säkringsmöjlighet, framförallt utav allt från blodstänk till vissa former av fingeravtrycksanalyser och så vidare. Och då kan man ju då tycka att det här ökade beviskravet möjligtvis kan hänga samman med att det faktiskt finns möjlighet att säkra en annan typ av bevisning. Och där tror jag att det rent generellt är så att domstolarna, i takt med att bevismöjligheterna har ökat, också ställer högre krav på bevisningen.
Jag ställer mig väldigt frågande till den här. Jag menar, nu diskuterar vi det, så att det är onekligen en fråga som engagerar och som har väckt känslor. Men jag har svårt att liksom förstå vad, så att säga, poängen skulle vara, eller varför domstolarna skulle agera så som Insulander menar att de gör.
Nej, men exakt. Och problemet är ju inte, alltså, det är väl alltid bra om någon liksom tänder en brandfackla och säger vad de tycker, men det som vi alla tre är väl något, ställer oss något frågande till, är ju just att det finns ju ingen, alltså det finns ju inga egentliga belägg för det här, mer än att han möjligtvis har någon egen statistik på de målen som han själv har drivit eller som hans kollega har drivit, men det ligger ju ingen bra statistik eller domstolsverkets statistik i botten för det här på.
Nej, men om man ska vara lite så här cynisk, så är det ju så att Daniel Insulander var ju den som drev det här dubbelmordet i Sätra, där två personer då friades en månad sedan eller något. Och möjligen är det här då hans replik till att han tycker att domstolen dömde fel som friade de här två.
Men då kan man ju säga att en åklagare som har stor erfarenhet och lång erfarenhet och insikt i sådana här mål snarare kanske skulle skrivit en debattartikel där han utvecklade de här frågorna än att man gör ett nyhetsinslag. Det är inte åklagare Insulanders skuld på något sätt, utan det är snarare så att Ekot möjligtvis borde ha underbyggt det här med åtminstone lite andra åklagare, när man inte har någon form av statistik. Nu börjar vi komma långt utifrån den juridiska frågan och börjar prata publicistik här. Vi har ju en av våra regelbundna skribenter, före detta kriminalpolisen Anders Bergstedt, som med jämna mellanrum har påpekat detta i dagens juridik, att beviskraven är orimligt höga när det gäller vissa typer av mål. Men man landar ändå i Eriks slutsats här. Varför skulle domstolarna ha någon bias och vilja döma i just de här målen mildare än i till exempel ett mål som handlar om en mördad hustru eller kvinna eller sådär? Det finns liksom inget motiv för att göra det, utan jag tror att man landar i slutändan ändå i den här slutsatsen att bevisningen är mer komplicerad i sådana här mål, och därför så framstår det som om beviskraven har blivit orimligt höga. Jag har ju för sig själv sett ärenden där jag kan tycka att det är märkligt, men det är på marginalen i den här typen av ärenden. Erik, du får sista ordet i den här rundan.
Nej, men jag har inte så mycket mer att säga än det du precis sa att jag hade sagt. Att varför? Det saknas, så att säga, rimlig förklaring till att domstolarna skulle agera så som Insulander hävdar att de gör.
Vi håller oss fast vid mordfrågan, och nu rör ett gammalt mord, nämligen mordet på Kevin i Värmland, där de två herrarna som heter Robin och Christian redan som barn pekades ut som gärningsmän utav polisen. Det har senare visat sig att det här var uppåt väggarna fel, och nu kräver man 10 miljoner kronor var i skadestånd utav staten för detta övergrepp, det vill säga man har blivit berövad sin barndom, sin uppväxt och sin självbild utifrån det utpekande som skedde. Vad säger vi, Ville?
Ja, till att börja med så skulle jag säga att när man läser de här ansökningarna som har kommit in till JK så börjar man tänka på det här igen. Jag har inte tänkt så jättemycket på det sen jag såg den här ganska upprivande dokumentären för några år sedan om hur de här pojkarna som nu är män har haft det de senaste 10, 12, 15 åren. Och det är oerhört tragiskt och det har ju verkligen påverkat deras liv. Sen är det ju väldigt svårt att säga 10 miljoner var det. Det är inte jättemycket pengar för någon som har fått sitt liv förstört. Men det kanske finns folk som tycker att 10 miljoner var det är jättemycket pengar också.
Erik?
Ja, jag höll på att säga, så ta det från början gjorde du, Stefan, så som många ofta gör. Man pratar om Kevin-mordet, men jag skulle vilja säga att den här utredningen som gjordes då för ett par år sedan landade snarast i att det förmodligen inte ens var ett mord. Att det alltså handlade om en olyckshändelse, och det var ju ett av de skälen till att bröderna Robin och Christian då kunde rent två, som man ansåg att det fanns liksom ingenting som pekade på att de hade haft med Kevins död att göra. De hade dessutom ett alibi. Och jag tycker det, sånt här är väldigt, väldigt svårt att värdera i pengar. Det finns ju en rad olika fall med skadeståndsärenden. Folk som har pekats ut eller suttit oskyldigt dömda. Och jag tycker det är svårt att vitta det här. Det som Ville var inne på, som då faktiskt jag intervjuade Christian precis efter att det här beskedet hade kommit. Och han var jättelycklig men sa att de har stulit min barndom. Samma uttryck som du också använde, Stefan. Och det är klart att hur sätter man ett pris på det? Att växt upp och varit liksom... De fick ju flytta från Arvika där de bodde. För ja, folk trodde att de var mördare. Och de har ju liksom naturligtvis levt med det här hela livet. Att de, dels en väldigt traumatisk upplevelse de gick igenom och pressas i förhör och som till slut då landar i någon form av något som åtminstone liknar ett erkännande, men Christian sa också till mig i den här intervjun att han har aldrig tvivlat på alltså vissheten om att han var oskyldig. Det har han alltid vetat, och ändå så har han så att säga varit dömd och erkänt något som man inte har gjort genom de här väldigt tveksamma förhörsmetoder. Det är en fruktansvärd historia alltså, och det ska bli intressant vad resultatet blir.
Det är helt rätt. Vi ska alltså understryka att det är inte ens klarlagt att det är ett mord, va, i det här läget. Så att prata om ett mord som jag gjorde inledningsvis kan leda fel. När det gäller då den här frågan så handlar det alltså i grund och botten om att de aldrig har fått skulden, den anklagelse om skuld som fördes fram, prövad i domstol. Det här beror ju på att de var minderåriga. Och överlag så har vi då i Sverige i praktiken inte använt oss av de här reglerna om så kallad bevistalan som faktiskt finns för minderåriga, där domstolen tar ställning till just skuldfrågan men inte utdömer något straff eller i övrigt någon form av sanktioner. Det här är olyckligt. Alltså det vill säga, det är i praktiken polisen som säger att ja, de här människorna var skyldiga. Är det här bra eller dåligt? Ska vi ha fler bevistalan i svenska domstolar som prövar den här typen av väldigt allvarliga anklagelser om brott mot minderåriga, Ville?
Ja, men jag tycker ju i alla fall att när det handlar om så här extremt, alltså det är väl den allvarligaste anklagelsen, alltså det allvarligaste brottet man kan bli anklagad för, så är det väl så att någon form av rättsprocess måste ju gås igenom innan man kan peka ut någon som mördare. Det är ju helt orimligt att man pekar ut någon som mördare. Och när man återigen då, för att anknyta till de här ansökningarna som har nu kommit in, när man liksom läser de här delarna av förhören som deras ombud nu har plockat ut och tagit med i de här ansökningarna, alltså det är ingen rolig läsning. Och när man ser att många av de här förhören har påbörjats kanske klockan 7, 8, 9 på kvällen och liksom hållit på i 3-4 timmar med så små barn, och sen så har man använt det som har kommit fram i dessa förhör för att sen peka ut de här två bröderna som mördare, då måste man ju känna så här, det här har inte gått rätt till och det här, så här får inte gå till, och då är väl ett mål som används av bevistalen en bra lösning på det.
Skadeståndet i det här då, Erik, är det rimligt med 10 miljoner? Borde det vara mer? Borde det vara mindre? Sverige är snålt generellt sett när det gäller skadestånd i sådana här sammanhang och även i andra sammanhang.
Alltså, jag tycker väl liksom, som människa att 10 miljoner är en rimlig ersättning. Sen är det som du säger att vi har en historia med alltså rätt låga skadestånd. Och här, det som gör det här lite speciellt också är att de har ju inte avtjänat något straff. Alltså rent i fängelse, om man jämför med liksom Joy Raman eller alltså andra, vad heter Broder Tuck-fall, alltså folk som har suttit oskyldigt dömda, så de har ju liksom avtjänat på ett tid, suttit frihetsberövade. Det har ju inte de här gjort, så att därför blir det intressant att se hur man liksom värderar det psykiska lidandet och alltså andra konsekvenser det här beslutet har haft på deras liv.
Det finns ju inte något, precis som du säger, inget tydligt vad ska man säga, avräkningsunderlag, för det finns det ju, tror jag, till och med någon form av taxa som man kan räkna av för varje dag som någon har suttit felaktigt frihetsberövad. Men jag kan säga att i den ena av de här ansökningarna som jag läste, så det kanske man gör den andra också, så hänvisar man till Joy Raman och en annan man som heter Yasser Askar som har fått resning för mord båda två. Och där beaktade man då särskilt vid frågan om ersättning, såväl JK som andra instanser, att de hade små barn. Och de här bröderna var ju faktiskt barn när de pekades ut som mördare. Och de har då liksom utsatts för det här varaktiga lidandet som har pågått i mer än 10 år. Så att man använder ju det som ett argument här, att de som har dömts för mord och suttit fängslade som haft små barn har fått extra mycket pengar för det. Och de här personerna var ju barn när de pekades ut. Så att
samtidigt så är det som Erik säger, de har då, till skillnad från till exempel Joy Raman och Askarfallet också här, inte varit frihetsberövade. De har aldrig fått ett straff, utan straffet har bestått i någon form av skam och förstörd barndom. Och då är ju frågan än en gång, var kommer justitiekansler Marie Heidenborg landa i det här innan man fattar ett beslut om skadeståndsnivåerna? Jag skulle inte bli förvånad om det här prövas i domstol och kanske hela vägen upp i allmän domstol till HD.
Det skulle inte jag heller. Jag skulle sannoliken inte bli förvånad om det landade på under 10 miljoner heller, alltså på en betydligt lägre summa. Vi hade ju förra veckan, så var det ju ett liknande fall här med den här Samir som inte får några pengar alls. Det handlade ju visserligen om preskription och att han själv hade bidragit till att erkänna ett mord och sådär, men det tyder ju på att vi i Sverige, som du säger Stefan, är väldigt restriktiva med den här typen av ersättningar.
Erik, sista ordet det här också.
Ja, men just därför så tror jag att det vore bra om det prövs, kanske gick hela vägen till HD, för att tyvärr så kan man försöka som att det här är inte sista gången något liknande inträffar. Det finns ju till och med ett liknande pågående ärende, Hovsjöärendet, där en ung pojke pekades ut och där åklagaren nu nyligen, eller ett år sedan efter en granskning i Dagens Nyheter, gick ut och sa att det här nog var ett felaktigt utpekande. Så att det här kommer komma upp fler och fler gånger, och det kan gå på tiden att vi får ett avgörande som vägleder vilka nivåer det ska ligga på.
Och så till ett känsligt och många gånger väldigt infekterat ämne. Det handlar om vårdnadstvister och det handlar om utredningar vid socialtjänsten när det genomförs så kallade vårdnadsboende umgängesutredningar. Och i det här fallet är det JO-kritik som riktas då emot socialtjänsten, och anledningen är att man då anser att det är uppenbart från JO sida att man har tagit den ena förälderns parti, nämligen mammans parti, här i en vårdnadstvist. Ville, vad säger du?
Ja, för det första skulle jag vilja säga att det finns ju inga artiklar som man som journalist på Dagens Juridik kan skriva som engagerar olika typer av personer på det här sättet. Jag har sedan jag skrev den här artikeln tidigare i veckan fått extremt många mejl från personer som kanske själva upplever att de har utsatts för något liknande eller som känner någon annan som har utsatts för något liknande. Och det har handlat om i det här fallet är ju, om man ska ta det väldigt enkelt, att den här modern då i det här aktuella fallet har ju uppgett att hon har liksom utsatts för både hot och våld av sin make som hon då har 2 eller 3 gemensamma barn med. medans maken då har hävdat att det finns ingen fog för de här uppgifterna. Alltså ord har stått mot ord, och JO konstaterar här att det har liksom inte socialtjänsten tagit i beaktande, utan man har liksom inte fört något resonemang kring detta, utan snarare tagit moderns parti rakt av.
Erik?
Ja, jo, men vad man har gjort är att man har skrivit i de här handlingarna att det har framkommit att hon har utsatts för våld och hot. Och det, ja, men tolkar ju då JO naturligtvis med viss rätta som att man har trott på henne gentemot honom. Men precis som Ville säger, det här, alltså vårdnadstvister är oerhört svårt att skriva om och rapportera om, för att det finns alltid två sidor. Och jag tror att det är intressant det här avgörandet, för att jag tror att väldigt många, alltså, som är involverade i den här typen av infekterade tvister upplever så att, alltså, och att de personer, om det nu handlar om poliser eller om det handlar om socialsekreterare som det här fallet, att de tar ställning och att de uppfattar den ena parten som mer trovärdig än den andra. Det är återkommande när man då blir kontaktad av personer som ligger i vårdnadstvister. Han har påstått det här om mig och det är inte sant, men de, alltså, det ligger liksom i sakens natur att det blir utkastning. Och helt objektiva människor finns inte, så att säga.
Alltså,
om ni förstår vad jag menar.
Ja, då, så det förstår vi precis. Sen är det ju faktiskt så att den här frågan har ju på ett mer principiellt plan diskuterats i decennier, va? Det vill säga en människa som i det här fallet som är helt, han är aldrig fälld för något brott eller så, ska ändå en anklagelse om brott kunna ligga honom till last trots att han inte ens är fälld i en domstol i en annan rättslig angelägenhet. Och det här är ju en nöt att knäcka som har varit väldigt svår, därför att oskuldspresumtionen är oskuldspresumtionen och säger att så länge du inte är dömd för brott av en allmän domstol så ska du betraktas som oskyldig. Va? Och JO skriver ju i sitt beslut här att han anser att det är anmärkningsvärt att utredarna utan någon närmare analys eller redogörelse för hur de bedömde de motsidiga uppgifterna utgick ifrån just mammas uppgifter om våld och hot, särskilt eftersom de uppgifterna hade stor betydelse för utredningens slutsatser. Och här tänker man då att JO kanske skulle haft en annan inställning, inte bara tänker, utan hon skulle nog ha haft en annan inställning, justitieombudsmannen, i det fall det fanns en fällande dom, va? Helt klart.
Ja, jag tycker att det är viktigt att vi liksom diskuterar på en principiell nivå, för nu sitter vi tre vuxna män här och liksom diskuterar ett ärende där socialtjänsten får kritik för att man har då liksom tagit parti för en kvinna. Så att jag menar, men det handlar om här är ju att JO sätter ner foten och säger om man nu ska ta fasta på de här uppgifterna om hot och våld och sexuellt våld och sådär, då ska man åtminstone resonera kring att ord står mot ord och på så sätt motivera varför man tycker att modern ska få ensam vårdnad om barnen. Det är ju det som är knäckfrågan här.
Erik?
Ja, men just så. Det är viktigt att understryka det. Att, alltså, det framgår ju inte heller av JO-beslutet några närmare omständigheter kring, jag menar, hur barnen har haft det då, eller vad det ens landar i slutändan. Utan det är inte det som är frågan här. Utan, ja. Så här handlar det om vilka uppgifter kan tas med utan att man motiverar eller förklarar varför de är med.
Samtidigt kan jag ju tycka... Ja, förlåt.
Ja, nej. Nej.
Samtidigt kan jag ibland tycka att jag har sett ett antal domar där man i vårdnadstvister har använt då detta emot en förälder som har framfört anklagelser och sagt att det framstår då som olämpligt att man anklagar sin före detta partner för den här typen av brott när det inte finns någonting som styrker upp det, och att det i sig har varit till nackdel i vårdnadstvisten. Och jag kan tycka ibland att det är, även om man inte ska lägga, om vi anser att man då inte ska lägga någon vikt vid det, om det är obestyrkta uppgifter, så kan det ändå vara lite tufft att behöva bli betraktad som en lögnare om det faktiskt är så att man ändå har upplevt någonting som inte går att bevisa. Och det här, det blir väldigt svårt att hantera det här i domstol. Men frågan är vilket håll pendeln ska slå åt. Va? Det för att vara lite balanserad här så ska man faktiskt understryka att det finns ju fall där människor utsätts för brott utan att någon döms. Och att den upplevelsen och rätten att så att säga påpeka detta kan man aldrig ta ifrån en målsägande.
Ja, absolut inte. Och sen är det ju självklart att jag menar, det är ju jättesvårt att bevisa att någon liksom psykiskt och verbalt trakasserar den under en lång period. Jag menar, det är ju en annan sak om någon skriver hot i sms eller mejl eller skickar brev eller liknande. Men om någon säger, alltså kallar det för okvädningsord eller liknande, det är ju ingenting man i slutändan kan bevisa om inte den andra parten erkänner det också.
Nej, och generellt så vet vi också att liksom väldigt många, ja, framförallt då kvinnor, utsätts för våld i nära relationer som aldrig anmäl. Och det är naturligtvis ett problem då sen om man hamnar i vårdnadstvist att det man är utsatt för inte kan vägas in för att man tidigare då inte har vågat anmäla eller vad skälet till det är. Så att, visst, det finns, men JO skriver ju här att alltså, det är inte att uppgiften i sig är med som är problemet utan att den inte resoneras kring.
Just det. Och vi ska också säga att rättspraxis här ifrån framförallt hovrätt, olika hovrättsavgöranden genom åren är lite spretig. Va? I vissa sammanhang när det finns viss styrka i det som påstås så vägs det in, i andra sammanhang vägs det inte in och i tredje sammanhang så talar det till och med emot den som har framfört anklagelserna. Så att alla de här tre varianterna har jag personligen sett exempel på i olika domar. Va?
Ja, men sen tycker jag en viktig sak att lyfta fram är också att personligen så tycker jag att det här är väldigt bra när JO går in och gör den här typen av markeringar, för att det är ju ungefär, skriver inte ordagrant så, men jag förstår ju på JO som att så länge de här besluten är motiverade på ett sätt så att man kan ta ställning till varför någon har tagit ställning för en av föräldrarna i en vårdnadstvist, så har ju tingsrätten ett gott underlag att bedöma. Men här är det ju liksom, det har inte funnits någon motivering enligt JO, så då har ju tingsrätten och hovrätten i slutändan också svårt att bedöma vad som är rätt och vad som är fel och vem som borde få vårdnaden. Och det är det som är den principiellt viktiga frågan här.
Erik, det är det sista dagens juridikpodden för den här säsongen och du har hittills fått sista ordet i de tidigare frågorna och nu får du också sista ordet som chefredaktör för dagens juridik här i det här ämnet. Varsågod.
Ja, gud, du sätter mig på podcasten för tredje gången den här podden. Men nej, men jag håller med precis som, och det blir återigen en återupprepning av vad jag sagt, att det är väldigt viktigt här att uppgifter som tas med måste så att säga man ger en bakgrund till, och det kan ju vara så enkelt som att en bisats att kvinnan förefaller trovärdig när hon berättar det, bara någonting som gör att då domstolen sen har någonting att lägga i vågskålen så att det inte är ett platt påstående eller liksom, vad som då av motparten här uppfattas som ett ställningstagande. För det, alltså socialtjänsten ska ju vara objektiva i sina bedömningar, och jag förstår då i det här fallet motparten att det här påståendet som sådant inte upplevs som objektivt.
Objektiv myndighetsutövning, inte minst när det gäller den här typen av allvarliga frågor. Det får avsluta dagens juridikpodden för den här gången. Det får också avsluta den här säsongen. Vi är mitt i den svenska högsommaren. Från dagens juridikpodden och från dagens juridiksredaktion önskar vi alla en trevlig och varm sommar trots pågående coronapandemi. Vi hörs igen i höst. Stort tack för att ni har lyssnat.